Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i evangelietexten på reformationsdagen. Så skriver evangelisten Johannes i det 8:e kapitlet och från den 31:a versen. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det är både enkelt och svårt att vara en kristen. Det är enkelt. För det enda vi behöver göra, det är att höra på någon annan redan har gjort för oss. För att bli frälsta genom honom. Tro på Herren Jesus, så blir du frälst. Det är enkelt. Och samtidigt svårt. Det är svårt för stora delar av vår omgivning. Skola och media. Människor vi möter. De menar att man kan inte ta Bibeln riktigt på allvar. Och vi påverkas av detta. Det är svårt för kristenheten. Den leder allt för ofta blicken vid sidan om Kristus istället för att fokusera på hans verk. Och vi kommer lätt i kontakt med detta. Men framförallt är det svårt för att vi själva har det i oss, i hjärtat. Att bry oss mer om vad människor tänker än vad Gud säger. Och att tänka att Guds kärlek till oss, det beror på hur väl vi lyckas och inte på Kristi kors. Idag firar vi reformationsdagen och dagens text passar väldigt bra. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Det är vad vi behöver göra för att verkligen vara Jesu lärjungar. Och det är vad reformationen handlar om. Att återvända till Kristi ord. Jesu åhörare idag har just kommit till tro på honom. Vi läser strax före dagens text att Jesus säger: när ni har upphöjt människosonen, då ska ni förstå att jag är. Och att jag inte gör något av mig själv, utan talar så som fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, för jag gör alltid det som behagar honom. Och så tillägger Johannes: när han sa detta kom många till tro på honom. Och dessa som just har kommit till tro på honom börjar Jesus undervisa idag. De vet att det Jesus säger är sant. De har ju själva sett hur han handlar med människor, både under den han gör och när han samtalar. Att han alltid gör det som behagar fadern. Och nu tar de det till sig. Och samtidigt ser vi av Jesu ord att de ännu inte är sanna lärjungar. De tror att det Jesus säger är sant. Men de har ännu inte lärt känna Jesu budskap. De har hört vad han just har sagt. Att de kommer att upphöja människosonen, alltså på korset. Och om att de kommer att förstå att jag är. Och vad det ligger i det uttrycket. Men ännu har de inte förstått vad det innebär. Det är en bra start att de tror att Jesus gör och talar det som är faderns vilja. Men nu behöver de fortsätta lyssna på honom. Det finns ju också många människor idag som är positiva till Jesus. Men inte riktigt förstått vem han är eller vad han har gjort för dem. Det är en bra start. Men när man tror att Jesus har rätt så behöver man fortsätta att lyssna på honom. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Att förbli, att stanna kvar. Och här betyder det att man fortsätter att lyssna. Inte bara att man hör, utan man lyssnar för att förstå. Så att det som hörs kan förvandla oss. För det finns kraft i Guds ord. När man lyssnar kan man ibland märka av tvivel. Det kan väckas frågor. Men det är inget hinder för att Guds ord ska kunna verka i oss. Tvärtom är det ju så att ett av skälen till att vi behöver höra Guds ord är att vi både från vår omgivning och från våra egna hjärtan får frågor och tvivel. Och då kan vi samtala med andra kristna och kanske få en del svar. Men själva kraften finns i Guds ord. Och den är inte beroende av om vi tvivlar eller inte, eller undrar och har frågor. Däremot är det nödvändigt att vi låter ordet stå som det är givet. Vi har nog stött på i vårt individualistiska samhälle att många vill utforma sin egen tro. Man tar till sig det man tycker om, så lämnar man det andra. Det Jesus säger på ett ställe, det kan man tycka är fint. Men annat avvisar man. Och kanske till och med säger att den Jesus jag tror på skulle aldrig sagt någonting sånt. Gör man så, då är man ingen verklig lärjunge. Utan man har en annan mästare, sig själv eller tidsandan eller något annat. Mer subtilt blir det när man lägger till saker till Jesu ord. Det Jesus säger, det är bra, säger man. Men vi vill ha någonting mer. Så är det förstås med påven i Rom. Utan hans vägledning, menar han, så blir Bibeln otillräcklig för oss. Och så kommer en mängd läror och påbud som vi inte kan finna i bibeltexten. Men som det hävdas är nödvändiga för att man verkligen ska vara en rätt kristen. Det som händer i praktiken är ju tvärtom att man försummar det Gud verkligen säger till förmån för det nya. Och Guds ord kommer i bästa fall att skymmas av detta, och i värsta fall så motsägs det också. På liknande sätt kan det bli i karismatiska sammanhang. Man sätter ett sånt fokus på Guds direkta tilltal så bibelordet kommer i skymundan. Risken är då stor att man får svårt att verkligen förbli i Jesu ord. Kanske har man också svårt att veta skillnaden mellan det ord som en gång för alla är givet i skriften och allt nytt som blandas in i det. På liknande sätt kan människor omtolka Jesu ord. Man säger att man tror på det, men man avvisar den naturliga betydelsen. Det är ofta lätt att utifrån sammanhanget avgöra vad som är den naturliga betydelsen. Och när det är svårt så finns det många andra texter som lär samma sak. Jag ska ta ett exempel om en ung man. Jag ska inte nämna några namn. Men när han var ung så läste han Bibeln och tyckte att Paulus uttrycker sig olyckligt i Romarbrevets 6:e kapitel. För där låter det som att Paulus menar att dopet förenar oss med Kristus. Men eftersom han hade en symbolisk dopsyn så var han övertygad om att Paulus kunde inte mena detta. Så han tolkade om texten. Senare har han förstått att dopet är ett medel som Gud använder för att ge oss tro. Och då kan han också ta till sig den naturliga betydelsen av texten. Men att hålla fast vid en betydelse som man själv har bestämt men som inte stämmer med formuleringen i texten, det är ju inte att tro på texten. Paulus uttrycker sig inte olyckligt, utan han menar det han skriver. Vi har ett tydligt och ganska skrämmande exempel på att inte tro texten som den står. I den romersk-katolska kyrkan, i mötet i Trent, när man slog fast följande. Det allra första är rätt, men sen kommer det. Om någon förnekar att genom vår Herre Jesu Kristi nåd som skänks oss i dopet förlåts arvsynden, eller säger att det som verkligen till sin natur är synd inte tas bort, utan säger att den endast är överstruken eller inte tillräknas, låt honom vara förbannad. Den onda begärelsen som aposteln ibland kallar synd förklarar den heliga synoden att den katolska kyrkan aldrig har förstått att den ska kallas synd som verklig och egentlig synd hos de som är födda på nytt, utan att den är av synd och böjer sig mot synd. Alltså om vi läser Paulus enligt ordalydelsen så låter det ju som att han menar att det onda begäret är synd. Det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lag är synden död. Ja, det är faktiskt svårt att se någon annan mening i texten än att Paulus, precis som lagen som han citerar, skriver att det finns begär som i sig själva är syndiga. Men den uppfattningen förkastas av den heliga synoden. Och människor låter sig bedras när den kyrka som säger detta kan göra anspråk på att vara både äldst och störst. Trots att när vi läser texten så ser vi att det är apostelns mening som faktiskt ställs under förbannelse. Och det är så håret kan resa sig när man tänker på vad det innebär. Guds ord måste vi låta stå som det står. För det är ju inte bara själva tecknen eller ljuden som förvandlar oss om vi inte förstår budskapet. Och lägger man in ett annat budskap i orden, ja då är det inte längre Guds mening man får till sig. Och kanske just i de frågor där vi behöver ett tydligt Guds ord. För det gäller saker vi har svårt att ta till oss. Där kan människor vara extra klåfingriga och lägga in andra betydelser. Som att synden som vi har i våra hjärtan som kristna verkligen är synd, som vi behöver förlåtelse för. Eller att dopet faktiskt förenar oss med Kristus. Att nattvarden är Kristi kropp och blod. Att det är Gud ensam som omvänder oss utan vår medverkan. Och att Kristi verk gäller alla människor och täcker alla synder. Det behöver vi få höra klart och tydligt så att vi kan tro det. Och det står klart i bibeltexten om vi bara låter den stå. Om vi inte förändrar texten så får vi uppleva att texten istället förändrar oss. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Ja, det låter ju väldigt enkelt. Och det är enkelt och samtidigt har vi svårt för det. Om vi bara läser vidare någon vers i texten ser vi hur svårt det kan vara. De svarade, vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? De kan inte gärna ha syftat på slaveri under människor. Det var ju en del av Israels identitet. Man var det folk som Herren Gud hade befriat från slaveriet i Egypten. Men man kan vara fri också som slav. Man kan vara andligt fri oavsett omständighet. Folket hade varit slavar i Egypten. De hade förts i fångenskap till Babel. Och nu var de under romerskt styre. Och även om de inte var slavar så väntade de på befrielse från ockupationen. Men andligt menade de att de var fria. De var Abrahams barn. Precis som Abraham var de omskurna. Och de ville tjäna Gud efter bästa förmåga. Det är väl vad frihet innebär. Att ha det fysiska tecknet på att man står i Guds förbund. Och att ha viljan att lyda Gud. När Jesus talar idag om att också de som föds som Abrahams barn behöver befrias genom sanningen. Av naturen är ingen av oss ett Guds barn. Även om man har viljan att följa Guds bud så har man också en annan vilja att bryta mot Guds bud. Men en människa kan bli ett Guds barn genom att lyssna på och fortsätta att lyssna på Jesu ord. Det är ju väldigt enkelt och det ger evigt liv. Men människor brukar föredra vägar som är svårare och som kostar mer. Men i slutändan inte ger någonting av värde. Jesaja profeterade redan 700 år före Kristus Hör, alla ni som törstar, kom till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom och köp säd och ät. Jag kom och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte mättar. Hör på mig, så får ni äta gott och er själ njuta av feta rätter. Vänd ert öra hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Ja, Kristus kommer till oss och han skänker oss gratis evigt liv och syndernas förlåtelse. Men människor söker på andra ställen trots detta. Eller just därför att det är gratis. Man vill bidra med någonting själv. Man vill ha något eget att kunna berömma sig av och kunna förtrösta på. Och så ändrar man förstås betydelsen på orden. Man kallar det inte för beröm eller förtröstan. Men innebörden är ju ändå densamma. Enda skillnaden när man ändrar språket. Att på det sättet kan man bedra sig själv och tro att man fortfarande håller fast vid Bibeln. Men låter vi orden stå, så kan de verka i våra hjärtan. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. När Luther reformerade kyrkan för 500 år sedan, så handlade det just om att låta Guds ord säga vad det säger. Varken mer eller mindre. Det handlade om att skala bort de tillägg som gjorts under århundraden. Men samtidigt bevara och låta allt finnas kvar som var gott och i enlighet med Guds ord. När det kom andra som ville reformera mer än så, så blev det återigen människobud. Man förlorade delar av det Kristus lär oss ur sikte. Så hände till exempel med nattvarden. Man såg missbruket i den romersk-katolska kyrkan, när prästerna bar fram nattvarden som ett offer till Gud. Det är ju att vända upp och ner på saker. Nattvarden är inte någonting vi ger till Gud. Det är något vi tar emot. Jesus säger: detta är min kropp utgiven för er. Detta är mitt blod utgjutet för er. Det är en gåva från Kristus till oss. Vissa såg nu missbruket i den romerska kyrkan, när Kristi kropp och blod bärs fram som en offergåva till Gud. Och så tog man avstånd från att Kristi kropp och blod överhuvudtaget togs emot med munnen i nattvarden. För Zwingli blev det en symbolhandling, där man som kristen avlägger bekännelse inför människor. Men vad har då hänt? Ja, man har reformerat från att det handlar om ett offer som vi människor gör, till något annat som vi människor gör, en bekännelse. Fokus är kvar på människan och hennes handlingar. Istället för, som skriften säger, det handlar om Guds gåva till oss. Sakramenten har inrättats, skriver vår augsburgska bekännelse, för att de ska vara tecken och vittnesbörd om Guds vilja med avseende på oss, givna till att väcka och stärka tron på dem som mottar sakramenten. Ja, vad är väl ett tydligare vittnesbörd om Guds vilja när det gäller dig eller mig, att han ger oss sin sons sanna kropp och blod att äta och dricka, tillsammans med orden: för dig utgiven, för dig utgjutet i syndernas förlåtelse. De orden måste vi låta stå. Det kan ta ett tag innan en människa kan ta till sig vissa bibliska sanningar. Och det kan ta lika lång tid innan de verkligen sjunker ner i hjärtat. Men om orden får stå, så kan de verka i oss. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Vi behöver inte vara kloka och visa. Vi behöver inte kunna räkna ut hur vi ska kunna komma till Gud. Vi behöver inte vara starka. Vi behöver inte leta eller kämpa eller göra någonting annat än att fortsätta att lyssna. Och just detta föraktas så många inom kristenheten. Man talar nedlåtande om bänkvärmare och människor som hör Guds ord predikas. Eller om att bokstaven dödar men anden ger liv. Men man förstår inte betydelsen utan menar att anden finner vi utanför ordet. Nej, anden verkar genom ordet. Och då dödar bokstaven verkligen. Guds lag talar om för oss vad vi ska göra. Hur våra hjärtan ska vara. Den avslöjar och dömer vår synd. Den avslöjar vår lättja och själviskhet. Vår tröghet och brist på tacksamhet. Den dödar oss. Men andens ämbete, evangeliet, ger liv. Det talar om Kristus. Hur han upphöjs på korset för vår skull. Hur han som själv är, jag är, har lidit och tagit vad vi förtjänat. Hur Guds son har behandlats som syndare för att vi syndare skulle få bli Guds sanna barn och iklädas Guds son. Det är vad vi får höra när vi förblir i Kristi ord. Det är enda sättet att vara en Jesu lärjunge. För då lär vi känna sanningen. Sanningen om oss själva och om Kristus. Och då blir vi också fria. Fria från den skuld vi ådragit oss. Fria från våra egna föreställningar och fantasier om Gud. Fria att vara och leva som Guds barn i världen. Det är väldigt enkelt. Låt oss fortsätta att göra det. Och vara Jesus sanna lärjungar. Amen.